Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle.
Och med mig, Susanne.
Hej Susanne.
Hej Michelle.
Hej. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Som sagt, jag sa det till dig innan, men jag har ganska mycket på gång den här veckan. Ja. Och det påminner mig om förra januari när jag var när jag jobbade på rättspsykiatrin och jag hade så mycket trassel med bilen. Allt sket sig. Det var som att jag hade någon slags Tutankhamon-förbannelse över mig. Allt som kunde skita sig, sket sig. Ja. Speciellt med bilen. Jag kör in i någons krok medan jag krypkör 10 km i timmen. Efter det så är jag på väg, jag kör mot Borlänge och så plötsligt så bara låter det i bilen. Så visar det sig. Ja, det var tungt. För att det visade sig då att den var fullständigt överhettad, hela bilen. Och att det var ett knytnävstort hål i kylan. Mm. Och det hade hänt för att jag typ halkade på svartis.
Ja, jag kommer ihåg en tanke. Tack gode Gud för handsfree att du satt. Hade handsfree.
Ja, det var ju liksom underbart. Och tack gode Gud för mekaniken som älskar rågbröd och typ korvsoppa på burk. För att det var han som fixade det där till mig. Mm. Alltså, underbar människa. Vi blev ju buds direkt. Han kan ringa mig när vi fixar mer rågbröd. Mm. Nu ska vi snacka om något trevligare. Vi ska nämligen snacka om KBT.
Ja.
Har du någon uppfattning om KBT sen tidigare?
KBT för mig så är väldigt svenskt faktiskt.
Ja, det är ju
finlandssvensk. Det är liksom, jag tror att det har varit mycket längre i Sverige och nu använder det mer aktivt än vad man har gjort här i Finland. Men nu känns det ju som att det börjar användas mer och mer här också.
Ja, det börjar smyga sig in.
Ja. Alltså. Men jag måste säga, jag är inte jätteinsatt. För mig är KBT liksom väldigt praktisk. Mm. Alltså, har jag en uppfattning om att den är liksom på något sätt mindre teoretisk än vanlig terapi. Och så har jag den uppfattningen att den är väldigt effektiv om den används rätt.
Mm.
Lite så.
Det är ungefär hur du uppfattar KBT.
Ja.
Okej, jätteintressant. Jag tänker att vi ska snacka om det här och vi återkommer.
Okay.
Och så får du säga om du tycker att dina
uppfattningar...
Nej, men om dina uppfattningar förändrats eller om du fortfarande känner att det är ungefär samma.
Ja.
Jag minns när jag pluggade på psykologprogrammet och vi skulle börja gå igenom KBT. Vi snackade ju ganska mycket om KBT innan. Så här, KBT hit, KBT dit. Jag bara, vad fan är KBT?
Mm.
Alltså jag visste ju att det var en behandling. Men vad var det som... Jag visste ju att psykoanalys handlade om ego, id, superego, orala stadier och anala stadier och hela faderuttan. Men jag hade inte en aning om vad KBT var. När man frågade efter en definition så var det så här, det är ett paraplybegrepp om en psykoterapi som tycker att det är viktigt med evidens. Jag bara, men vad fan, det stämmer väl på många terapier idag, tyckte jag. Jag tyckte att det var jätteotillfredsställande svar.
Det tror jag är liksom allmänt, liksom för allmänheten så är det också väldigt sådär, liksom det är odefinierat lite och man vet inte vad betyder det. Och vad...
Nej, exakt. Så jag tänker att jag ska ge en lektion som jag själv hade blivit glad av att höra i vart fall.
Spännande.
Way back when.
Ja.
Så får vi väl se vad du tycker. Mm.
Ja, men det ser jag fram emot.
Mm. Okej, ska vi köra igång?
Shoot!
Yes.
Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, har tagit Europas och USAs kliniska psykologivärld med storm. Den är för tillfället så utbredd och integrerad med teoribildningen att många argumenterar för att den har blivit samtidens terapeutiska guldstandard, den måttstock som alla andra terapier prövar sina krafter mot. KBT har letat sig in i psykiatrin och används brett i många tongivande länder. Ofta motiverat av att den grundas på omfattande forskning och solid evidens. KBT dominerar för tillfället, men kritiseras också ivrigt. KBT är status quo och nya revolutioner hungrar efter att ta avstamp i dess tillkortakommanden. Många menar att psyket inte kan brytas ner på det kvantitativa sätt som KBT förespråkar och anser att det rör sig om en simplistisk och snabbuträttad terapiform som försäkringsbolagen gillar och som inte kräver särskilt stor expertis av terapeuten. Men för att kunna förstå KBT, dess påhejare och kritiker, behöver vi besöka rötterna. Och de börjar där vi avslutade förra avsnittet, nämligen i slutskedet av psykoanalysens och behaviorismens titankamp under 40- och 50-talen. Gestaltpsykologin hade halkat efter och behaviorismen dominerade på många plan i USA. Det fanns bara ett problem. Pavlovs, Watsons och Skinners påhitt erbjöd inte vården några användbara kliniska lösningar. De teoretiserade om sinnet och skapade ny vetenskap, men de arbetade inte för att lindra neuroser eller avhjälpa konsekvenser av de trauman världskrigens soldater tagit med sig hem från den europeiska fronten. Skolpsykologer som arbetade med barn fanns det gott om sedan många årtionden tillbaka. Men där var interventionerna ofta miljöanpassade och underlät nog att gå på djupet. Det här betydde att Anna och Sigmund Freud, Horney, Adler och många andra generationer psykoanalytiker hade monopol på samtalsterapi. Trots akademikernas kritik om att psykoanalysen och dess sidoskott saknade evidens. Kliniska psykologer fascinerades av psykoanalysen, som föreföll subversiv och revolutionär och erbjöd ett djupgående, genomträngande och kraftfullt vapen mot sinnets på många sätt gåtfulla plågor. Freuds teorier tog sig därmed in på de kliniskt inriktade utbildningarna och åtskilliga historiskt viktiga psykologer och läkare tränades i metoden. Påföljden var att då 40- och 50-talets vuxna människor sökte behandling för sin psykiska ohälsa, då var det i regel till psykoanalytiker de kom. Josef Wolpe var läkare och hängiven psykoanalytiker som arbetade inom den sydafrikanska armén under en period. Han hade då åsatts att behandla soldater som utvecklat så kallad krigsneuros, som man numera kommit att kalla PTSD. Guldstandarden var alltså på den här tiden psykoanalys och gick ut på att utforska de undanträngda upplevelserna. Tanken var förstås att symptomen var försvarsmekanismer och att problemen skulle upphöra då de plågsamma minnena kom i dagen. Wolpe märkte dock att psykoanalysen inte gav önskad effekt. Resultaten uteblev, vilket till slut ledde honom att börja ifrågasätta psykoanalysen och försöka hitta en mer effektiv behandling. Det gjorde han genom att ta avstamp i fiendelägret, behaviorismen och inlärningsteorin. För den oinsatta inlärningsteorins hörnstensprinciper, alltså dels klassisk inlärning, dels operant inlärning. Wolpe började fokusera på dessa principer och utvecklade snart en teknik som brukar kallas för reciprocal inhibition, eller ömsesidig hämning. Tanken var att en ångestreaktion kunde hämmas genom att patienten upplevde en känsla som inte var förenlig med ångest. Exempel på det kunde vara avslappning eller mat eller dryck. Wolpe började sina försök med att ge mat åt katter samtidigt som han utsatte dem för stimuli som hade betingats att väcka ångest. Ångesten var därmed en inlärd respons som skulle bytas ut mot en ny och angenäm känslorespons via maten. Han provade metoder efter samma princip hos människor och upptäckte att nyckeln till framgång låg i att genomföra det hela gradvis. Försöken med ömsesidig hämning ledde honom därför till tekniken systematisk desensibilisering, eller gradvis exponering om man så vill, som han utvecklade 1958. Den systematiska desensibiliseringen gick ut på att patienten och terapeuten upprättade en fallformulering där patientens inlärning kartlades ordentligt. Därefter lärde sig patienten olika muskelavslappningstekniker enligt den här ömsesidiga hämningsprincipen. Tanken var att avslappning skulle kunna hämma ångestaktivering. Tilläggas kan att detta backas upp via neurovetenskapen. Ångest hänger ihop med ett aktiverat sympatiskt nervsystem, kamp eller flykt, medan avslappning hänger ihop med ett aktiverat parasympatiskt nervsystem. Aktivering i det sympatiska nervsystemet kan hämmas genom att det parasympatiska nervsystemet aktiveras och vice versa. Då patienten lärt sig aktivera sitt parasympatiska nervsystem med vilje upprättade de en så kallad ångesthierarki, där patienten alltså fick lista olika saker som väckte deras ångest. Därefter ordnades dessa i en trappa där det första trappsteget utgjordes av den mildaste triggen och det sista av den svåraste eller jobbigaste triggen. Då det var dags för exponering försatte sig patienten i ett avslappnat tillstånd och utsattes för triggen medan hen fortsatte att försöka slappna av. När det här hade gjorts en stund så hämmades ångesten gradvis. Och när de var redo så flyttade de till nästa trappsteg. Där triggern väckte lite större ångest. Och sen till nästa trappsteg och nästa. Tills ångestproblematiken så småningom minimerats. Hans bidrag revolutionerade beteendeterapin, som utvecklats allt mer och hade kommit att omfatta många olika tekniker. Ett exempel på en beteendeterapeutisk teknik är aversionsterapi, där patienten exponeras för ett stimuli samtidigt som de upplever någonting obehagligt. I praktiken kan detta vara att stryka illasmakande medel på naglarna för att förhindra nagelbitande. Men när jag hör aversion therapy så tänker jag på A Clockwork Orange, när huvudpersonen sitter och tvingas titta på våldsamma filmer samtidigt som man har injicerat honom med någon typ av medel som gör att han mår väldigt illa. Så tror jag inte att det brukar se ut idag. Men det är ju ett spännande fiktivt exempel. En annan beteendeterapeutisk grej är att öva på någon typ av avslappning, till exempel meditation eller mindfulness. Och tanken här är att det triggar det här parasympatiska nervsystemet. En annan beteendeterapeutisk teknik är flooding eller implosion therapy. Och detta är en form av exponeringsterapi där patienten utsätts för sina värsta rädslor i sin mest intensiva form. Tekniken baseras på inlärningsteorins utsläckningsprincip och det innebär att när en person återkommande exponeras för ett läskigt stimulus under en längre tid utan negativa konsekvenser, så kommer också rädslo- eller ångestresponsen gradvis att avta. Beteendeterapin har utvecklats över tid och moderna tekniker inkluderar bland annat beteendeaktivering, där patienten får planlägga njutbara aktiviteter oavsett om de känner sig motiverade att göra dem i stunden eller inte. Devisen här är move your ass and your mind will follow och baseras på att otillräckliga mängder förstärkning och för mycket bestraffning kan bidra till dålig psykisk hälsa. Har man alltså fastnat i en negativ cykel där man gör saker som får en att må sämre eller inte gör någonting vilket får en att må sämre och tänka negativa tankar, så blir det en destruktiv spiral som behöver brytas på något sätt, och beteendeaktivering kan vara ett sånt sätt att göra det på. Målet med den här tekniken är alltså att öka på den positiva förstärkningen och reducera bestraffningen. Man skulle kunna påstå att beteendeterapin utgår från att vi lär oss genom erfarenheter, och i den här terapin så använder man det här för att förstärka beteenden man vill ha och minimera beteenden som man inte vill ha. Det handlar inte om insikt utan om action. Wolpe trodde att beteendeterapeutiska tekniker var hela botemedlet, men hans student Arnold Lazarus hade andra tankar. Han anade att man behövde komplettera med andra tekniker utöver beteendeterapi och ansåg bland annat att behandlingen kunde förbättras genom att uppmärksamma kognitiva konstrukt som patienten bar på. Han var före sin tid, för Wolpes interventioner var effektiva mot ångest. Men depression var desto svårare att tro på. För att åtgärda den skulle det behövas revolution. Och den låg faktiskt i luften.
Men vad är inlärningsteori och vad gjorde det för KBT?
Så här, inlärningsteori, det är ju den här klassiska inlärningen eller betingningen, var synonymer, och operanta betingningen. Så det ena, Pavlovs hundar, klockorna, maten, det här. Mm. Det andra är, du är någonstans en aktiv agent och så stöter du på olika konsekvenser. Vi lär ju oss genom att göra saker. Mm. Alltså anledningen till att du och jag har styrkosvagheter, issues, hang-ups, saker vi tycker är jättelätta, det är för att vi har olika erfarenheter som informerar vad vi tror kommer lyckas för oss eller inte. Jag menar, säg om du glider in på ett möte, du är ju grym på att liksom kommunicera med folk, så att du har liksom en känsla av att du kommer greja det här. Mm. På ett sätt som någon som är väldigt introvert och kanske aldrig är ute mycket eller sådär, de kommer ju lamslås fullständigt av det här. Och om du fortsätter att ge dig själv samma typ av erfarenhet som du haft hela tiden, då kommer du mata banken med jättemycket av precis samma skit som vanligt. Men om du använder dig av nya erfarenheter, du får prova nya tongivande erfarenheter, då kommer det där långsamt börja justeras.
Men det måste ju möta ett enormt motstånd hos den som har ett extremt inlärt beteende.
Ja, precis. Nej, men så är det. Men det är klart att det är väldigt, väldigt ingrott i många fall och att det kräver mycket jobb.
Annars hade det aldrig blivit ett problem.
Nej, men jag vill också slå ett slag för att alltså det mesta av det du och jag gör dagarna i ända är typ 90% automatiserat. Mm. Det är skitmycket av de alltså, små minutiösa beslut vi fattar som sker på ren automatik. Case in point, du har ställt en kaffekopp där. Varför ställde du den där? Du har inte funderat asmycket över det, förmodar jag. Mm. Det är klart du har funderat över vissa saker väldigt mycket idag, men kaffekoppen var inte en av dem. Så det är massor med små beslut vi tar hela tiden som sker på ren automatik. Vi är alltså vanedjur, vi bygger mycket av våra liv på vanor. Mm. Och när ett kastbeteende som blivit dysfunktionellt kommit från början så handlar det om att lösa ett problem. Mm. Det kanske är ett känslomässigt problem, det kanske är att du får jättemycket ångest. Och du har hittat en lösning som var funktionell i vart fall i stunden.
Nu gled vi lite av banan och det här hör inte direkt till beteendeterapins historia. Men jag ska göra ett instick här och utveckla lite grann. Det jag menar är att våra responser kan betraktas som en form av problemlösning från organismens sida. När vi exempelvis upplever ett obehagligt stimulus försöker vår kropp förbereda oss för kamp eller flykt. Och det gör att vi känner, tänker och agerar på olika sätt för att adressera den här nya känslan som uppkommit. Målet med det vi gör, att hitta tillbaka till någon form av balans eller kontroll. Vår problemlösning, vårt beslutsfattande eller vårt val av beteenderespons, vad man nu än vill kalla det, är till stor del automatiserat och vanemässigt, baserat på det vi betingats till förut, särskilt sånt som gjort starkt intryck på oss. Jämför man med ett träd så utvecklas vårt automatiserade beteende annorlunda om vi växer på en klippa i skärgården jämfört med om vi får stå i skogen och mysa på i mossen. Trädet eftersträvar överlevnad och balans och utformas därefter. Kanske blir lite knotigt och kort eller ser väldigt annorlunda ut jämfört med en hög tall som stått bland andra tallar och letat sig mot solen. Och vi funkar efter samma princip. Och det vi brukar ägna oss åt i en viss situation blir därmed det vi automatiskt högst troligen gör i en ny liknande situation. Det här är i grunden ett mycket effektivt upplägg eftersom det gör att vi klarar oss genom en lavin av intryck samtidigt som det lämnar över de verkligt krävande uppgifterna till vår begränsade frontallob. Men det leder också till brister och problem. Våra automatiska beteenden påverkas till stor del av bland annat våra vanor, känslor, minnen och vårt belöningssystem. Deras gemensamma påverkan är stor och oerhört svår att gå emot. Har vi en gång lärt oss att ett personalmöte är en hotfull situation och att vi kan adressera det genom att fly den hotfulla situationen, ja, då var ju det effektiv problemlösning vad hjärnan anbelangar. Hjärnans automatiserade beslutsfattande tar inte särskilt mycket hänsyn till framtiden. Utan det är här och nu som gäller. Den har funnit en lösning som åtgärdar starka obehagliga känslor. Och den kommer vilja hålla sig till den lösningen. Det här kan frustrera den förhållandevis svaga del av oss som tänker rationellt. Den kanske har planerat att vi ska vandra in på mötet med stolta och världsvana steg. Och leverera en presentation som kunderna aldrig tidigare skådat. Och blir gruvligt besviken på sig själv när resultatet ändå blir precis som vanligt. Då tror vi att vi är lata, fega, onda eller på något annat sätt är fel på oss. För att vår rationella sida förstår helt enkelt inte hur mäktig den automatiska sidan faktiskt är. Därmed är det inte ett dugg konstigt att vi har motstånd mot att åtgärda jobbiga beteenden. Det är inte heller konstigt att det är svårt att styra känslorna eller skapa förändring, även i de fall där vi verkligen vill. Men hjärnan är trots allt det här plastiskt och i ständig förändring, vilket betyder att det finns en öppning. Det som kan göras är att gradvis träna på andra typer av responser och därmed gradvis inkorporera de här nya i det automatiska beslutsfattandet. Då behöver inte det rationella jaget kämpa emot Goliat lika mycket, för nu kör de mer åt samma håll. Det här brukar vara någonting som blir viktigt att prata om i terapi. Eftersom patienten ofta har svårt att känna acceptans och medkänsla för hur hen reagerar, utan ser sitt eget beteende som idiotiskt eller obegripligt. Det varierar hur lätt patienter har för att ändra sina automatiserade och inlärda beteenden, beroende på vad det gäller. Ibland kan patienten med tiden göra någonting åt beteendet. Och i andra fall arbetar man med att finna acceptans för sina reaktioner. Och styra sina övriga beteenden mot sånt som man finner meningsfullt ändå.
Bra. Alltså säg att det man gör är det här i den här situationen. Så att man går inte på mötet. Man vill inte. Mm. Eller att man typ rusar därifrån eller jag vet inte. Men man sticker iväg.
Mm.
Okej, det verkar ju dysfunktionellt. Men grejen är den att det här beteendet har från början räddat dig. Exakt. På så sätt att du har kommit undan den här fruktansvärda känslan som uppkom. Och din hjärna är inte så här matematiskt överlagt den absolut bästa långtidseffekten på alla de här olika lösningarna. Man valde en lösning.
Och jag tror också att det har mycket att göra med flocken som du
ja, absolut.
Lever med. För att liksom, du har fått en roll, du har fått positiv respons ändå. Alltså just i den där, även i det negativa.
Absolut, det är min så är det. Ja. Så är det. Att man blir liksom befäst i en roll i sin kontext också. Men om vi bara håller oss till individen just nu bara för det här.
Mm.
Så handlar det om att du hade en snabb lösning på problemet.
Mm.
Det löser fortfarande problemet i stunden på det sättet att du slipper ju den här ångesten. Men problemet är att det blir bara jobbigare och jobbigare med de här sociala situationerna. Och du matar bara huvudet med mer och mer erfarenheter. Mm. Du befäster betingningen att det här är du jättedålig på.
Mm.
Det går jätteilla för dig om du någonsin utsätter dig för en sån här social situation. Väldigt rimlig respons i stunden, men det blir dysfunktionellt i längden.
Mm. Det är därför det går så snabbt att välja just den där enkla vägen, även om den blir fruktansvärd jobbig i längden.
Ja, precis. Man väljer det snabbt. Mm. Och det är klart att det är väldigt kostsamt på ett sätt, men det funkar i stunden och det är det som räknas.
Mm.
För att då tar du dig ur faran, så att säga.
Men är det här varför man inte ska liksom göra allt på en gång, som man brukar säga, utan man ska välja en sak och jobba om man vill få effekt. Om vi tar ovanor som exempel så säger man ju att man ska fokusera på en i gången.
Ja, det har ju med det här att göra. Problemet är att när du bara har en så pass liten del åt väl överlagda beslut som går emot känslor och som liksom räknar ut saker rationellt, då funkar det inte att ha 18 olika vanor.
Nej.
Utan då måste du liksom satsa på the one, för att det kommer vara en strid oavsett.
Mm.
När du väl tränat in det här stora, mäktiga systemet i din hjärna, då kan du gå över till någonting annat.
Hur används den här beteendeterapin idag?
Den används alltjämt i KBT. Det man först och främst gör är någon typ av fallformulering inom KBT. Och det betyder att du och jag sätter oss ner och så gör vi en karta av vad du har problem med.
Mm.
Och vi gör typ en analys av lite så här stimuli och respons. Så att vi sitter och funderar ut, alltså vad är kärnfunktionerna i ditt beteende tillsammans? Och då är inte klienten passiv i det här. Det är inte som att den behöver sitta och titta på och inte säga någonting. Utan vi snackar ju aktivt och har ett samarbete i det här. Går också in i kognitioner och kognitiv terapi. Men ja. Och man gör också beteendeaktivering. Och man gör exponering.
Mm.
För att det är fortfarande en väldigt effektiv metod.
Okay.
Sen finns det så här mer offbeat flooding som är en beteendeterapeutisk teknik. Säg att någon har fobi för ormar.
Mm.
Det du då gör som terapeut är att flooda dem med det här obehagliga. Det vill säga typ stoppar in dem i en bur med ormar och typ väntar ut där. Du sitter bredvid som terapeut och du får inte säga någonting there eller så. Utan det du ska säga, kom ihåg din avslappningsträning. Sen så håller du på sådär tills de har habituerat inför det här. Och lugnar ner sig att de återigen är relativt avslappnade i den här situationen. Jag tycker att det låter traumatiserande, men ja. Alltså, Det
tror jag annars att man sysslar med för just liksom de som skulle då ha någon form av kontroll. Utsatte sig då för den, säg nu mörker, rädsla eller liksom renskräck.
Ja, nu fattar jag vad du menar. Ja, det alltså tror jag faktiskt man gjorde. Alltså säger man hade någon så här shaman eller någonting. Och de behövde kunna röra sig ut i skogen bland alla demonerna och så. Då skickar man ju ut dem i 3 dagar och så.
Exakt.
Sköter tror själv.
Och
sen när de kom tillbaka var de ju habituerade.
Och blev liksom då en över...
psykiskt sargade, känns det också som, men alltså visst, alltså de, det tror jag absolut man gjorde. Och jag tänker att jag ska inte trasha flooding allt för mycket, men jag skulle aldrig utsätta någon för det.
Det måste finnas
bättre. Jag tycker att det låter liksom barockt att någon skulle göra så mot någon. Men ja, det kan jag säga faktiskt. Alltså när man kör sådana här till exempel exponeringar.
Ja.
När jag gör det med mina patienter så säger jag först. Jag vill att du är väldigt medveten om att det här är någonting du själv väljer.
Mm.
Du får avbryta.
Mm.
Du får säga jag vill inte hålla på med den här exponeringen mer. Det här känns inte bra för mig, jag känner mig alltså otrygg.
Mm.
För att det är klart att man är obekväm i den här situationen. Men jag vill ha ett sånt band med min klient.
Mm.
Att när vi går in i den situationen tillsammans så är det den som har gjort ett aktivt val. De har den ultimata kontrollen i den här situationen. Så att om de vill bryta så står inte jag bara, nej det är klart du ska göra klart.
Nej, eller är det tyst.
Eller är tyst liksom, utan jag säger okej. Okay. Alltså, det är klart att jag står ju inte, man kan inte lulla på för mycket för att det blir en form av säkerhetsbeteende. Men det är inte så att jag står som någon vägg.
Nej.
Jag vill hela tiden visa att du har mitt stöd. Mm, jag är här, jag bryr mig om dig. Ja. Vi gör det här tillsammans. Mm. Du behöver inte vara kvar i det här.
Ja,
du precis. Är trygg.
Ja.
Ja, det är inte liksom att du blir inslängd i en, du vet, jätteläskig situation och du har ingen kontroll. För det är bara ett trauma.
Ja.
Det är alltså, det där kan vara svårt att fånga in nyansen där. Men det är skitviktigt för att det ska bli framgångsrikt med en exponering. Och inte bara bli en ny grej som gör att du tycker att det är fruktansvärt med det här. Ja. Men jag tänker att vi kanske ska röra oss vidare.
Ja.
Yes.
Det var inte bara Lazarus som ville att mentala processer åter skulle hamna i fokus. Albert Ellis skolades till psykoanalytiker. Och när han tog emot doktorsgraden 1947 var han, liksom Volpe, övertygad om att psykoanalysen var den mest effektiva och genomträngande samtalsterapiformen som fanns. Men den tron skulle snart svalna. Ellis intresserade sig för filosofi och semantik och kombinerade dessa med sina egna upplevelser för att arbeta fram en alldeles ny terapiform. Rational Emotive Behavioral Therapy, eller REBT. Ett par år in på 1950-talet började han kalla sig för en rational therapist istället för psykoanalytiker och advokerade för en mer aktiv typ av terapi. Nu skulle terapeuten försöka hjälpa patienten att se att delar av hennes föreställningar om världen, jaget och andra bidrog till psykisk ohälsa. Tanken var att terapeuten skulle peka ut det irrationella, skadliga och oflexibla i patientens tankegångar. Ellis trodde att rationell analys och kognitiv omstrukturering kunde leda patienten till att inse det orimliga i sitt beteende och därmed utveckla mer logiska inställningar. Han råkade därmed sparka in dörren för KBT och presenterade detta för American Psychological Association. Men medlemmarna ville inte lyssna. Akademin såg bara behaviorism och klinikerna hade bara ögon för psykoanalys. De kunde inte veta att Ellis märkliga ingång skulle dominera inom en generation. Någonting höll på att hända inom många helt andra fält, men vi ska titta på specifikt ett. Charles Babbage och Ada Lovelace hade drömt om och arbetat på en programmerbar mekanisk beräkningsmaskin sedan 1800-talet. Och många människor efter dem hade kämpat för att göra verklighet av den drömmen ända sedan dess. Under 30-talet visade Alan Turing att det fanns frågor som inte gick att lösas genom att använda sig av den hypotetiska Turing-maskinen. Och hans teorier om maskiners möjligheter och begränsningar anses av vissa varit teoretiska genombrott som föranledde den moderna datorn. Kanske kunde dessa nya undermaskiner bli så kraftfulla att de kunde fungera som den mänskliga hjärnan. Nu började det gå undan. Andra världskriget krävde avancerade beräkningar på skjutvapen och sporrade Howard Aiken och IBM att arbeta fram den första programmerbara beräkningsmaskinen, precis som Babbage och Lovelace föreställt sig. Turing knäckte Enigma-maskinen och ledde i processen aldrig tidigare skådade beräkningsprojekt. Och under 40-talet byggdes den första elektroniska datorn. Transistorn uppfanns strax därefter och John McCarthy och Marvin Minsky utvecklade den artificiella intelligensen under slutet av 50-talet. Noel och Simon använde datorer för att simulera kognitiva processer och datavetenskapen höll nu på att ta form. Innan 60-talet var slut skulle föregångaren till internet stå klar. Och allt detta skedde samtidigt som Lazarus och Ellis kritiserade bristen på mentala processer inom den psykologiska vetenskapen. Men, som vi konstaterat i tidigare episoder, så var problemet inte att man inte ville studera mentala processer. Tvärtom. Det var bara det att man inte visste hur det skulle gå till på ett vetenskapligt acceptabelt sätt. Och olika tankeskolor förhöll sig olika till den verkligheten. Datavetenskapens explosion gav psykologin den öppning den behövde. Man kunde äntligen åtgärda det gapande hålet. Lingvisten Noam Chomsky, som var en av förgrundsgestalterna för den kognitiva revolutionen, sa en gång att definiera psykologi som beteendets vetenskap är som att definiera fysiken som mätarläsningens dito. Och andra var beredda att hålla med. År 1956 betraktas ibland som året då den kognitiva revolutionen började på allvar. Man red alltså den här vågen av tvärvetenskapliga teorier som kommit fram under andra världskriget. Vad betydde alla dessa utvecklingar inom informationsteori, signaldetekteringsteori, datateori och datorer egentligen? Man anade en exalterande konvergens. Allting gick ihop. Och kanske var de kognitiva rörelserna i den experimentella psykologin, den teoretiska lingvistiken och datorsimuleringarna bitar i ett större pussel. Vitt skilda discipliner sammanstrålade alltså för att utforska gåtan. Psykologin, lingvistiken, antropologin och filosofin hakade på, men det gjorde också de nya data- och neurovetenskaperna. Vilken magnifik känsla det måste ha varit. Att stå sida vid sida med de andra, förenade i arbetet mot ett enda lysande slutmål som jäckat vetenskapen och människan sedan urminnes tider. De skulle en gång för alla börja förstå de mänskliga kognitionerna som så länge dansat undan oss precis när vi trodde oss ha dem inom räckhåll. Detta febrila arbete ledde till ytterligare ett helt nytt fält, nämligen kognitiv vetenskap. I början av 1970-talet hade den kognitiva rörelsen gått om behaviorismen som psykologisk paradigm i USA. Och i början av 80-talet hade kognitionen blivit det viktigaste forskningsområdet inom de flesta psykologiska grenar. Nu ville man studera mänskliga kognitioner genom objektiv vetenskap med allt mer raffinerad utrustning som äntligen hade det som krävdes för att skåda rakt in i det innersta. Den amerikanske Aaron T. Beck hade först fnyst åt psykoanalysen, men sedan liksom Volpe och Ellis förälskat sig och låtit sig skolas. Men kärleken var det inte för evigt den här gången heller. Beck ägnade stora delar av sin tidiga karriär åt att studera psykoanalysen som behandling för depression. Men efter de första årens praktik och forskning började Beck inse att psykoanalysen saknade empiriskt stöd. Han influerades av den pågående kognitiva revolutionen och började så småningom utforska hur dessa nya tankeströmningar kunde appliceras på terapi. Beck inspirerades av Ellis och upptäckte att hans deprimerade patienter ofta hade spontana negativa tankar om sig själva, världen och framtiden. Och efter en tids deprimerat grubblande började patienterna internalisera de negativa tankarna och betrakta dem som giltiga och korrekta. Under 1960-talet började hans fokus skifta till att hjälpa patienter identifiera de här negativa automatiska tankarna. Syftet var att justera de allt mer snedvridna tankegångar som bidrog till depressionen. Han började snart anse att nyckeln till att behandla vilken störning som helst var att göra patienterna medvetna om sina negativa tankemönster. På detta sätt var han snarlik Ellis, om än inte lika konfrontativ. Ellis kunde vara rent utav skambeläggande i sin rakhet, medan Beck kanske kan betraktas som mer diplomatisk. Han utvecklade snart ett teoretiskt ramverk omkring behandlingen som inbegrep olika nivåer av tankemönster. Negativa automatiska tankar, livsregler och grundantaganden. Den kognitiva revolutionen bestod i införandet av en kognitiv mediatör mellan stimulus och respons. Det fanns alltså ett filter mellan det som hände oss och hur vi reagerade. Och det här filtret bestod av våra tolkningar, tankar, känslor och så vidare. Beck identifierade ett antal olika kognitiva förvrängningar. Ett slags systematiskt fel i tänkandet som uppstår vid olika typer av psykisk ohälsa, såsom depression och ångest. Exempel på sådana är övergeneralisering, då man drar stora slutsatser utifrån mycket få erfarenheter. Ett annat är en tendens att tänka att jag borde göra X och därmed sätta falska måsten på sig själv. Eller svartvitt tänkande, där någonting antingen är bra eller dåligt, svart eller vitt, inga nyanser däremellan. Eller tankeläsande, eller att ta på sig personligt ansvar för yttre omständigheter som man egentligen inte kunnat kontrollera. Becks kognitiva terapi innefattade också många olika tekniker. Bland annat kognitiv omstrukturering, där negativa automatiska tankar identifieras, ifrågasätts och omformuleras. Men också sokratiskt frågande, som används för att ifrågasätta olika typer av förmodanden. En annan kraftfull teknik är beteendeexperiment, där patienten och terapeuten planerar en aktivitet med syfte att testa validiteten i någon av patientens övertygelser. I kognitiv terapi tänker man sig att förändring åstadkoms genom att ifrågasätta sanningshalten i sina föreställningar och jämföra dem med vad som faktiskt sker i verkligheten. Tanken är att detta leder till förändringar i känslor, tankar och beteende. Terapiformen blev allt mer poppis på 70-talet då kognitiva revolutionen verkligen tog fart inom psykologin. Särskilt sedan Beck publicerade en bok som avhandlade depressionsbehandling enligt kognitiv terapi och som visade att behandlingen var lika effektiv som depressiva läkemedel. Botemedlet mot ångest stavades alltså beteendeterapi, medan depression bäst tycktes adresseras av kognitiv terapi. De båda inriktningarna var som olja och vatten enligt behavioristerna, inte teoretiskt kombinerbara överhuvudtaget. Men det höll inte Aaron Beck och company med om.
Jag fastnade vid ordet revolution.
Ja,
på något sätt. Då hände det saker. Där hade du velat vara med, va?
Ja, och gud vad jag hade älskat att vara, alltså, verksam psykolog och kanske inte kvinna. Men alltså så här, vara där som forskare i det här. Mm. Och få vara med i den här otroliga tvärvetenskapliga utvecklingen. Det måste ju ha varit fantastiskt att få delta i det här. Jag blir så här, och jag vet att det har ju hänt redan, så det är ju inte som att det är, du vet.
Ser du paralleller med idag, var vi befinner oss just nu? Har vi en revolution på kommande också?
Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Det har vi. Vi står definitivt inför en ny revolution. Mm. Och vi får ju se hur det blir. Jag tror att alltså, 50 år från nu kommer vara radikalt annorlunda från idag.
Mm.
Jag hoppas att det är till det bättre, mestadels.
Mm.
Men det kommer vara radikalt annorlunda. Mm. Vi kommer inte från det. Vi har klimatkrisen, vi har alltså exponentiella teknologier som rasar fram. Vi har en mänsklig hjärna som är kvar på exakt samma nivå som den var för alltså, neandertalarna och company. Mm. Liksom. Och det är så spännande det här med att alltså, en mänsklig hjärna som är utvecklad för att överleva, som är precis smart nog att vi kan utveckla en massa olika verktyg som liksom förbättrar det vi önskar. Alltså det våra primitiva känslomässiga instinkter önskar på olika sätt. Allt från överlevnad till att göra saker bekvämare, att kanske hitta kärlek. Vi har en massa saker vi har utvecklat som konsekvens av det här. Både mer primitiva saker som funnits med oss hela tiden, typ ekonomi och sånt, till mer raffinerade saker som vi har idag, typ alltså så här, ja, vad ska jag hitta på? Ja, men till exempel att vi har sociala medier, här, att vi vill kommunicera med varandra och sånt. Vi utvecklar mer och mer raffinerade verktyg, och de här verktygen börjar bli så raffinerade att de går oss ur händerna. Vi förstår dem inte så mycket mer. Alltså vi kunde förstå typ, jag älskar ju skrivmaskiner till exempel, de har sin skärm för att de är så intrikat sammankopplade. Samma sak med älskar mekaniska klockor, för att finessen i konstruktionen är så fantastisk, men de är så enkla att förstå principiellt att du behöver inte en formell utbildning på något sätt för att greppa principen. Mm. Medan tar du en mobiltelefon, de flesta har inte en aning om hur en mobiltelefon funkar. Och ska vi snabbt förklara hur en mobiltelefon funkar måste vi förenkla det. Och det där blir bara högre och grövre. Och det jag tycker är så fascinerande är att vi håller på att skapa en enormt raffinerad spegel av oss själva. Att vi liksom möter våra egna instinkter i en sån här bizarr form. som vi inte liksom riktigt klarar av att se. Alltså vi klarar inte av redan nu när vi bara, vi hatar sociala medier. Jag hatar sociala medier. Mm. De är skitjobbiga. Men det är ju liksom en konsekvens av våra primitiva impulser. Och de är vi är dem.
Eller.
Och det här att få den här spegeln i ansiktet och se allt vad vi är. Det som är fint är när man tittar tillbaka på 1900-talet har man förmånen att inte vara med i krigen. Ja. Men se det fantastiska som också kom. Nu är vi ju så här, vi kan bli inblandade i precis vad fan som helst. Och det är lite obehagligt det här att vi vet inte vart det slutar. Det är ju det som är, det känns som man åker en berg- och dalbana i dimman. Nu har vi åkt upp och nu står vi på avsatsen. Och vi vet att det kommer gå ner, men vi vet inte om vi liksom dyker ner i ett eldhav eller om det är ett land av mjölk och honung som vi åker igenom. Och så.
Men det tror jag att man kände under den här tiden också.
Det tror jag. Ja. Det tror jag absolut. Särskilt under världskrigen så tror jag att det
var. Jag är en sån här obotlig optimist. Så jag tror att vi läser det här.
Jag känner väl, jag ska inte kalla mig negativ, men jag ser det som
det är mycket som ska lösas.
Det är mycket som ska lösas. Och alltså, jag tror att vi kommer lösa det på något sätt, men frågan är hur kommer våra levnadsvillkor se ut? Kommer vi ha demokrati överhuvudtaget? För att jag tänker att det här skulle ju kunna gå att lösa med teknologi och autokrati egentligen. Men frågan är, vill vi ha det?
Ja.
Så, ja.
Ja. Nej, men vad är kognitiv terapi och vad hade det för betydelse för det som slutligen kommer att bli KBT?
Alltså, kognitiv terapi är kort och gott så är det här som Beck målar upp med de här förvrängda tankarna.
Mm.
Det handlar om, man kallar det tankescheman. Och det handlar om de här negativa automatiska tankarna, det handlar om grundantagande som ligger som någon slags pudelkärna där automatiska tankarna är yttersta lagret. Och däremellan så förekommer olika livsregler. Jag kan inte älska som jag är kan vara ett grundantagande. Det kanske ger upphov till de här yttankarna att jag är så jävla oduglig eller gud vad skämmigt, nu kommer de att tycka mindre om mig eller något sånt. Där mittemellan så ligger livsregler. Och de är några så här mediatorer kan man säga mellan de här grundantagandena och de negativa automatiska tankarna. Och de är lite så här, om jag presterar så kommer människor i alla fall att alltså, inte hata mig.
Mm.
Det är lite de tre lagren som finns. Och det är det som man i en kognitiv terapi jobbar med för att förändra.
Mm.
Lätt att komma åt negativa automatiska tankar, de är ständigt i rullning. Alltså man kan lära sig relativt fort att få fatt i dem där.
Det är lite om man förenklar att du har lätt att få ihop 10 negativa saker om dig själv men svårt att hitta 3 bra.
Ja, visst. Alltså sådana tankar som dyker upp hela tiden. Du vet den här negativa kritiken, alla typ superegot som Freud har. Mm. Eller alltså, många snackar om kritiken på axeln typ. Som säger att nej, men det där skötter du dåligt, nej nu håller du på och skämmer ut dig, bla bla bla. Det är negativa automatiska tankar, de kommer. Man kan ha olika mängd av dem, men alltså, de är lätta att få tag i. Det är svårare att få tag i livsregler så att folk greppar och köper det. Man kan säga det åt någon, men att någon internaliserar det och faktiskt liksom köper det ordentligt, svårare.
Mm.
Grundantaganden brukar vara ganska svåra för folk att få fatt i. Att känna vidden av. Förstår du skillnaden mellan att jag kan säga det och att greppa det känslomässigt? Ja. Men du, jag tänker att vi ska rulla vidare.
Ja, visst.
Det är 70-tal och syskonkärleken spirar. Kognitiv terapi och beteendeterapi jämfördes ständigt med varandra i studier för att man ville avgöra vilken av dem som var mest effektiv. Behavioristerna tålde till en början inga mentalistiska koncept och vissa gör det absolut inte heller idag. Men kollektivet mjuknade i takt med att kognitiva revolutionen framskred. Och det hjälpte på traven att bägge system fokuserade på nuet och använde sig av beteendeinterventioner. Sammansmältningen kom på allvar under 80- och 90-talen, särskilt i samband med att David Clark och David Barlow lyckades skapa en effektiv integrerad behandling av paniksyndrom. Under 90-talet spreds KBT internationellt och blev snart den mest omfattande, beforskade och väldokumenterade formen av psykoterapi. Dess effektivitet påvisades i många studier och studier genomförs alltjämt idag. Terapiformen är effektiv för många olika tillstånd hos vuxna, såsom ångest, depression, kronisk smärta, personlighetssyndrom, psykos och missbruk. I de fall där klinisk praktik och forskning påvisat en begränsning arbetar man aktivt på att vidareutveckla nya KBT-varianter. Allt det här utvecklandet har lett till att KBT svält. ACT och DBT är två av de mest inflytelserika nya terapiformerna, men det finns många andra. Nämnvärda exempel är MCT, EMDR och multimodal terapi, för att inte tala om mor- och farbeteendeterapi och kognitiv terapi som alltjämt utövas. Här ryms även gamle farfar RBT, som länge lärdes ut jämte KBT, men som sedan sjönk ner i periferierna. Klassisk KBT är alltså en sorglös sammanslagning av de båda terapisystemen vi talat om. Behaviorismens inlärningsteoretiska terapi, som utgår från hur mänskliga beteenden formas under erfarenheter i interaktioner med miljön, samt kognitiv terapi, som inriktar sig på hur tankar påverkar våra tolkningar och vårt beslutsfattande. Under behandlingens gång lär man sig gradvis nytt och styra om hjärnbanorna för att uppnå mer ändamålsenliga beteenden och därmed minska psykologiska problem. Utgångspunkten är att allt är beteende, såväl tankar och känslor som handlingar och fysiologiska responser. Och att dessa ständigt befinner sig i ett komplext samspel med varandra. Med andra ord, alla påverkar alla. Inriktningens centrala princip är att kartlägga beteendenas växelverkan och använda tekniker för att på olika sätt justera ett beteende med syfte att uppnå gynnsamma effekter på de andra. Ska man följa regelboken till punkt och pricka, tittar man inte på det förflutna om det inte är i exponeringssyfte till exempel. Metoden är empirisk och utvärderas under terapins gång. Om den inte fungerar som tänkt så ska terapin anpassas och fallformuleringen skrivas om utifrån ny data och ny hypotes om problemets mekanism. I KBT ingår även hemuppgifter och klienten får då specifika uppgifter och övningar att utföra mellan sessioner för att applicera och befästa de nya tankesätten och beteendemönstren som de utforskat under terapin. För ska vi skapa ett nytt beteende så behöver det nötas in i vårt automatiska tänkande. Trots att utredning och diagnostik enligt ICD och DSM är lika vanligt förekommande som KBT inom psykiatrin så är KBT egentligen lite obekväm i sammanhanget. Terapiformen ser inte olika diagnoser som kvalitativt annorlunda sätt att vara jämfört med vanliga känslomässiga problem. Istället betraktar man mänskligt beteende längs en gradskala och olika beteenden som verkar sjukliga har alltid ett logiskt orsakssamband. I DSM och ICD är grader och dimensioner begränsade. Du uppfyller antingen diagnos eller så gör du det inte. Och är diagnosen uppfylld kan vissa tillstånd graderas som lindriga, måttliga eller svåra. Men du måste nå upp till en viss dysfunktionsnivå för att tillståndet ska betraktas som kliniskt signifikant. KBT fångar upp alla grader av problem, medan diagnostiken inte har formella beteckningar för alla tillstånd och alla svårighetsgrader. Du behöver alltså inte ha en klinisk diagnos för att lida av psykisk ohälsa, och KBT ser detta. Dock är det ofta så att du behöver ha en särskild diagnos för att få tillgång till den terapi du behöver, i varje fall om det ska ske i vårdapparatens regi. KBT är populärt för att det undviker osäker och potentiellt problematisk teoribildning. Och terapiformen klarar sig dessutom väl i RCT-studier. Därutöver så visar forskning indikation på att KBT förändrar aktiviteten i och mellan hjärnans regioner. KBT är inte ensamt om detta, men KBT har visats kunna förändra hjärnbanorna kopplade till känsloreglering. Man kan förstås protestera och säga att KBT är lättare att operationalisera än andra terapier och att det är därför som det finns så mycket forskning som visar på någonting. Men faktum kvarstår att ett helt nytt fenomen för fältet, att ha så här omfattande evidens, även om kvaliteten kan och bör ifrågasättas och förbättras. Inga andra terapiformer kan säga detta. Med detta sagt är det inte så att andra terapiformer saknar värde. KBT är inte ett universalbotemedel. Men, kan jag tycka, det är sannoliken bättre än Freud.
KBT.
Ja.
Nu är vi här.
Jag har ju pluggat både PDT och KBT, men jag skulle ju definitivt säga KBT är min teoretiska hemvist, så att säga. Mm. Men hur uppfattar du det nu?
Ja, stor respekt. På något sätt är det så självklart om man förstår den här... Jag kan inte säga man förstår, men man inser vilken komplexitet som finns här. Och får också liksom en sån här att oj, att jobba med det här. Det måste ju vara som ett garnnystan och liksom få fram alla de här olika beteendemönstren som ni behöver kartlägga, hur ni jobbar, liksom också att klienten är med, liksom få med det här. Ni måste stöta på en massa stängda dörrar och gissna liksom lådor som har fastnat och en ovilja kanske att öppna, därför att vi just där, det är lättare att se tankarna eller känna igen tankarna än att koppla ihop det med beteendet.
Mm.
Liksom av mänsklig natur.
Mm. Ja, men ja, vad roligt att du känner så. Alltså, det är väldigt komplext. Alltså, när man möter en människa och applicerar de här teorierna. Och det är ju någonting som gör det väldigt spännande med varje klient också.
Mm.
Jag tror att alltså, när man möter människor så är nog varje människa på ett sätt ett universum. Men det blir verkligen att universumet öppnar sig på ett sätt. När man alltså, på något sätt får resa runt och kartlägga det lite. Det betyder ju inte att man kartlägger allt. Men man kartlägger ju det som är väsentligt för problemet. Mm. Men det kan jag tycka är väldigt häftigt. Både när man ser paralleller, att folk gör samma sak hela tiden. Och saker som gör folk alldeles unika. Det tycker jag är väldigt spännande.
Jag tänker vilken lättnad på något sätt det måste vara om man får möta en duktig KBT-are och liksom få det här till sig som en näring nästan, och liksom kunna få en uppfattning om sig själv och kunna koppla de här tankarna, känslorna och plötsligt se, ja, men det är ju så här det här leder till det här, liksom att det hela tiden studsar fram och tillbaks och liksom gör att på något sätt känns det som att det här garnnystanet som man har levt med och liksom trasslat in sig i plötsligt börjar liksom reva upp sig på något sätt. Som du kan på ett helt annat sätt förstå och hjälpa dig själv.
Ja, nej, men det är ju så det är. Och någonstans är ju målet med KBT att man hjälper klienten träna sig att kunna hjälpa sig själv framöver också, för att man reder ut det här nystanet.
Ja.
Och man får reda på, ja men okej, hur funkar jag? Sen så hör jag ganska många säga att KBT, det handlar mest om vad man gör fel.
Mm-hmm.
Typ att man tänker dysfunktionellt eller så här. Det är en så här vanlig kritik mot KBT. Men alltså, jag håller inte med om det här. Det har skitit sig någonstans på vägen om du börjar uppfatta det som att du har gjort fel. För precis som jag sådde här tidigare så är dina beteenden logiska.
Mm.
Så att det är inte det att du gör fel, utan det handlar om att det här blir nu inte bra för dig.
Är det så att den kritiken som KBT har fått säger när det har stannat för tid? Liksom, du måste ju kartlägga det här för att kunna sen. Ja,
jag kan tycka faktiskt att jag håller med om det. Att den där fallformuleringen är inte tillräckligt, den tar inte tillräckligt mycket hänsyn till dina typ känslomässiga processer till exempel. Men jag har kollegor som inte gillar KBT av den här anledningen. Men jag tycker att de är lite för snabba att dra slutsatser. Men det är min personliga åsikt. Ja, alltså, de får sin åsikt. Men däremot så finns det ju tredje vågs KBT som till exempel ACT som tar hänsyn till det här. Där det är lite så här, livet har sina problem.
Mm.
Det kanske inte fixar sig allting.
Nej.
Men du kan hitta mening i tillvaron ändå. Mm. Hur gör du? Hur ska du bete dig i ditt liv för att ändå nå det här som blir viktigt för dig? Så det är någonstans lite så här, du har de beteenden du har, men du gräver liksom en meningsfull väg genom det. Ett sätt. Och att du lär dig acceptans för sånt du inte kan ändra.
Exakt.
Sedan tycker jag inte att det finns någonting som hindrar att du gör precis samma sak inom KBT. Låt mig berätta lite mer om de kritiska röster som hörts gentemot KBT. Som sagt, KBT är just nu den dominerande terapiformen och det finns en historisk tendens att kritisera den dominerande terapiformen. Jag har själv ägnat mig åt detta, även om de gamla terapiformerna inte längre är front and center. I alla fall är det så att en del menar
att KBT struntar i känslor så att man kan tala sig blå i terapirummet för att därefter gå ut och göra exakt det man inte skulle göra för att man har inte nått ner på djupet. KBT är ett billigt ideal för ett materialistiskt, antispirituellt och individualistiskt samhälle där man vill sätta ett lock på problem som inte passar systemet. Terapeuten och klienten behöver inte skapa en djup relation eller ifrågasätta sina egna motiv. Och terapi, säger man, är inte matematik, utan det är konst. Andra menar att riktig KBT är bra, men att metoden fördummats genom vårdens krav på tydliga angreppssätt samt tids- och kostnadseffektivitet. De manualbaserade KBT-metoderna är inte riktig KBT. Och i värsta fall handlar KBT inte om terapi alls, utan bara ett gäng lektioner. En del röster säger också att KBT helt enkelt är en av den kliniska psykologins faser. Psykoanalysen och gestaltterapi har kommit och gått, och det kommer också KBT göra. Man kan säga att en del av detta är legitimt, en del är skitsnack. Men jag kan tycka att det största problemet är den eländiga benägenheten att fokusera på specifika tekniker snarare än att ha en grundläggande känsla för vad människor kan gå igenom och hur de kan läka. En av de absolut viktigaste faktorerna för en lyckad terapi är den terapeutiska alliansen, alltså relationen. Att en människa känner sig sedd och hörd för det den upplever vara väsentligt i kontakten med sin terapeut. Psykologin befinner sig dessutom i ett preparadigmiskt stadie, kan jag tycka. Och jag tror att uppsjön av kliniska metaforer och orsakssamband och lärdida kommer att integreras i en neurovetenskapligt informerad teoribildning och terapi i framtiden. Sen så tror jag på KBT för att den hjälpte mig. Jag hade faktiskt aldrig tänkt bli psykolog, utan jag fick en ingivelse och skickade in en ansökan i sista stund. Jag hade stark existentiell ångest för den här tiden, var less på människor och hade tänkt bli civilingenjör eller geolog. Det slog mig aldrig att jag kunde gå och prata om min ångest och depression med någon. Men jag hade heller aldrig gått, eftersom jag inte hade litat på att någon gök på vårdcentralen skulle förstå. Jag ville prata om varför universum var en fascinerande men död marionett och varje uns av kärlek var simpel kemi och hur allt det där krängde sig in i varje tanke jag tänkte. Jag hade velat snacka om hur jag kände mig ensam bland människor och hade slutat tro på kärlek och hur det kom sig att fullvuxna personer var impulsiva, regler och traditionsstyrda, känslomässigt oansvariga, dogmatiska och oförmögna att se sanning. Hur sårade människor sårar andra människor i en ändlös cirkel rätt ner i helvetet. Och hur ångest och vidriga minnen färgade av sig i kropp och psyke samtidigt som jag kände mig passionerad inför livet. Kallar det attityd, men det finns inte en chans att jag trott att KBT skulle kunna hjälpa mig om någon hade presenterat det som ett alternativ. Men KBT hjälpte mig i den form jag var mest bekväm, i en bok. Jag blev bättre av rätt böcker, rätt självreflektion, rätt vän på rätt plats. När jag tittade i bakspegeln känns det nästan som om varje titel jag läste och varje människa jag träffade, varje erfarenhet, misstag och framgång, good or bad, ledde mig åt rätt håll, ett steg i taget. Och ett centralt steg i den processen var den där KBT-baserade självhjälpsboken. Jag omsatte omedelbart tankesättet i praktiken och njöt av att upptäcka hur mina tankar inte var någon slags gudagiven verklighet, hur mönstren samspelade på ett förutsägbart sätt, hur jag höll på att få övertaget över en vidrig fiende som plågat mig i många år. Jag var inte mina tankar och känslor, de kom någonstans ifrån och jag märkte tydligt hur de påverkade varandra. Jag lärde mig gradvis trösta mig själv, påverka mina känslor och träffade dessutom vänner och partners som var och en visade mig hur det kunde vara att verkligen vara sedd och förstådd. KBT var absolut inte allt, men den var en oerhört stor del av att gradvis lära mig de färdigheter som behövdes för att återfinna kontroll och välbefinnande. Det som presenterades matchade väl med mina intuitiva konceptualiseringar, sånt som jag trodde om psyket och världen innan jag någonsin öppnat en enda psykologibok. Och jag tycker att den här upplevelsen av KBT, den här upplevelsen av livet som jag hade då, speglas i min praktik. Metodvalet är liksom inte grunden och man behöver inte vara oflexibel i det. Slänger patienten en boll på mig som inte passar ramverket så tar jag den och springer. Jag står inte där och säger nej, så får du inte säga för det här är inte KBT. Vet jag inte hur jag ska göra så efterforskar jag. Jag är ny i gamet och jag jobbar på mina färdigheter. Men det är inte svårt för mig att förstå vikten av människors bakgrund, funderingar eller känslor för terapins utfall. Och jag tror inte heller att min ingång är unik bland KBT-are. Kan det vara så att det här är den senaste psykologitrenden? Ja, KBT lär säkert försvinna då. Förhoppningsvis till förmån för integrerad terapi, där hjärnfunktion pratas om och är central. So it goes. Titchener hackade på funktionalisterna och Skinner surade över dåvarande spolingen Chomsky och hans kognitiva revolution på ålderns höst. Mot bakgrund av detta så var det svårt för mig att inte le när jag läste Chomskys gubbiga anförande om varför den nya artificiella intelligensen aldrig skulle kunna mäta sig med den mänskliga hjärnan i New York Times i våras. Allt jag kan säga är att jag hoppas att jag också får gnälla över de odrägliga ungtupparnas dumma påhitt när jag är 80.
Ja, men du, jag tycker att vi börjar närma oss slutet på avsnittet.
Ja, men det här har ju varit otroligt givande för mig. Ja, jag känner ju att nej, men nu har ju jag gått en kurs, ja. I KBT. Ja, nej, men jag tänker, du sa att det här var någonting som du skulle vilja få i början för att få en snabb, liksom, snabb inkörning eller snabbspolning genom vad KBT egentligen är.
Ja.
Och nu har jag fått det på den här tiden.
Ja, det gick fort.
Nej, men skämt åsido, men det var, jag tackar så mycket. Det känns som att jag har en större insikt, jag har en stor respekt. Men det har jag förstås haft innan, men jag har så mycket bättre uppfattning om hur komplex det är. Ja, ska vi säga så, att jag har mer frågor nu än vad jag hade innan.
Ja.
För att jag inser att oj.
Det är mycket vi inte har tagit upp. Men ja, jag har försökt fånga in det här. Alltså centrala. Och jag hoppas att du känner att nu fattar jag lite vad KBT går ut på. Och vad som kanske är unikt för KBT som inriktning. Det är inte bara, du vet, en paraplyinriktning. Nej. Utan det är de här komponenterna vi har snackat om. Det bygger på teoribildning som sträcker sig tillbaka. Väldigt långt tillbaka i tiden. Det är mycket och det byggs ju allt mer ihop med neurovetenskapen också. Det blir allt mer det här med, okej, hur kopplar neurovetenskapen ihop med psykoterapi? Vad händer i hjärnan när vi har en terapi? Så att det är spännande. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker dock att det är roligt med andra terapiformer också. Men jag tycker om KBT för det tilltalar den här vetenskapskvinnan i mig.
Och just det här vi pratar om, att det liksom på något sätt det håller på att sys ihop.
Ja, och jag tycker att, alltså, men skitsamma, jag ska inte dra, jag har massor att säga om det här ämnet, så jag tänker att vi droppar
men
det här. Men jag hoppas att du känner dig nöjd så att du har koll på vad KBT är och att du vet vad jag sysslar med. Just nu jobbar jag dock inte med samtalsterapi, utan jag håller på med utredningar, men det får vi ta ett annat avsnitt. Jag vill säga tack så mycket för att du har lyssnat. Till nästa gång. Hej då.
Hej då.